från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Man ska ha maskerad i jaktstugan. Hon klär ut sig till varg och han till rödluvan.
Bästa lyssnare, nu finns ingen återvändo. Det har blivit dags för final och målgång i bokcirkeln om Olga Tokarczuks roman Styr din plog över de dödas ben. I studion min Olof Wretling och Marie Göransson.
Den innehåller så många goda tips ifrån Olga, vår författarinna, om hur man ska vara som människa och vad man ska tänka på.
Lundströms bokradio. Lyssna. Lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Nu i P1 följer tolvslaget och dagens dikt.
Något om själen. Själen har man av och till. Ingen har den oupphörligt och för alltid. Dag efter dag, år efter år kan förgå den förutan. Ibland sätter den bo en längre tid, bara i barndomens skräck och förtjusning. Ibland bara i häpnaden över att vi är så gamla. Sällan bistår den oss i sådana tyngre sysslor som att flytta möbler, konka på väskor eller långväga gå i för trånga skor. När blanketter ska ifyllas eller kött hackas har den oftast fridag. Av 1000 samtal oss emellan deltar den i ett. Och inte heller det nödvändigtvis. Ty helst håller den tyst. Då kroppen börjar plåga, pina, smyger den iväg från jorden. Den är kräsen av sig. Ser oss ogärna i en folkmassa. Vämjes vid vår kamp om övertaget. Vårt egennyttiga chatter. Glädje och sorg är för den inte två skilda känslor. Bara i deras förening är den här hos oss. Vi kan räkna på den när vi inte är säkra på någonting, men nyfikna på allt. Bland materiella föremål gillar den pendelur och speglar som arbetar nitiskt även när ingen ser på. Den säger inte varifrån den kommer och när den på nytt ska försvinna för oss. Men den väntar helt tydligt på just sådana frågor. Det verkar som att liksom vi av den har den av oss någon sorts behov.
Thank you.
Den polska Nobelpristagaren Wisława Szymborska är ett namn som återkommer ofta när ni lyssnar och önskar dikter. Och i dagens Folkets dikt fick vi höra Etienne Glaser läsa Något om själen. En dikt som hade önskats av Maria Stenström. Efter dikten hörde vi en nocturn för två violiner av Grażyna Batsewicz. Spelade gjorde Marta Gidaszewska och Robert Wagoniak. Skriver och önskar sig en dikt, det gör man till mejladressen dagensdikt@sr.se eller så postar man ett brev till Dagens dikt, Sveriges Radio, 211-01, Malmö.
Vidare till Lena Nordlund.
I Vetenskapsradion om bara några minuter möter ni svenska toppforskaren i kemi som gör något oväntat. I tider när somliga oroar sig för hur det ska gå med forskningsnationen USA till följd av Trumps krig mot universiteten tar hon sitt pick och pack och sin forskning och flyttar från Chalmers till ett universitet i Texas. Hur tänker hon och varför just nu? I Vetenskapsradion om en liten stund.
Och vad gör ni i dagens Studio 1?
Ja, i Studio 1 efter klockan 16 så ska vi bland annat prata om hur det går för förhandlingarna om eldupphör i Gaza. Ett nytt förslag har just presenterats av USA. Israel säger ja, men Hamas säger att förslaget är för otillräckligt. Vår korrespondent Johan Mattias Sommarström reder ut i programmet.
Magdalena Andersson avslutade alldeles nyss sitt tal på Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Hon talade bland annat om vikten av hårdare lagstiftning och vill ha en ny maffialag i kampen mot gängkriminaliteten.
Ja, och så fyller FN 80 år i år men brottas med allt större problem med att enas kring viktiga frågor. Särskilt säkerhetsrådet där de permanenta medlemmarna anklagas för att utnyttja vetorätten för egen vinning. Toppdiplomaten och före detta vice generalsekreteraren i FN Jan Eliasson kommer hit för att tillsammans med Sveriges UNICEF-chef prata om de här utmaningarna.
Och så har vi besökt det prestigefyllda universitetet Harvard där de utländska studenterna går mot ett sommarlov i ovisshet. Trump-administrationen gör ju allt för att stoppa utländska studenter även om det blev en delseger för Harvard igår kväll när en domare pausade Trumps åtgärder tills vidare.
Och så inte att förglömma så ska vi ha besök av en livslevande seriefigur.
Jan Sjöjungfru är närmare bestämt i anledning av Comic Con som just nu ska äga rum i helgen på mässan i Sollentuna där R2-D2 möter Hulken. Det handlar alltså om popkultursälskare och serietidningsentusiaster som samlas där.
Och Sjöjungfrun kommer alltså hit till studion. I Studio 1 mellan klockan 16 och 17.45 hör du oss med Sharon Joma och Susanne Westergren.
Om man hör det här gnälliga lätet, då är det dags att kolla uppåt.
Vid några dammar i Kristianstad vattenrike kan man skåda en ovanlig fågelart.
Kommer de rätt över oss, svarthanarna.
Wow!
Jättefina är de.
Lär känna svart. Tärnorna.
Du ser de vingslagen, det är liksom väldigt graciöst.
Naturmorgon, lördag. 6:10 i P1.
Hela våren har vi kunnat höra om Trump-administrationens åtgärder mot amerikanska universitet. Om indragna medel, nedskärningar på forskningsfinansierande myndigheter och andra sanktioner. Somliga oroar sig för vad som kommer att hända med världens största forskningsnation. Landet som varit så lockande för forskare från hela världen. Och om det kommer att bli en brain drain från USA. Mitt i det flyttar en av Sveriges främsta kemiforskare, professor Pernilla Wittung Stavshede, åt andra hållet, från Chalmers i Göteborg till USA för att bygga upp en ny forskargrupp på Rice University i Houston, Texas. Varför vill hon göra det nu? Det ska vi höra i Vetenskapsradion idag med mig, Lena Nordlund.
Jag flyttar för att jag har fått ett jättefint erbjudande.
att starta upp min forskning på det här universitetet Rice i Houston, Texas. Jag började min karriär i USA och var där ett antal år innan jag kom tillbaka, och nu har jag varit tillbaka i Sverige nästan 20 år. Men nu är mina barn vuxna och jag har liksom möjlighet att göra vad jag vill. Och då fick jag det här erbjudandet. Jag får ett jättefint startuppaket att starta upp min forskning. De vill ha mer forskning som jag gör, grundforskning runt proteiner. Och det här universitetet, Rice University då, de satsar på forskning nu. De vill ha mer excellent forskning. De rekryterar och det är en enorm energi där och liksom fart. Och det här drog ju igång för nästan ett år sedan nu då, när vi började prata. Så det här, de här tråkiga sakerna som händer i USA nu och problemen som är stora, de har ju kommit på slutet här nu.
Men vad är det då som är så lockande och så bra som gör att så många vill till USA och forska? Ja.
USA har ju länge varit den ledande nationen som där forskningen pågår, där dess toppforskningen pågår. Titta bara på var alla Nobelprisen, de pristagarna finns. De flesta är i USA. Alltså där finns så mycket forskning, så många forskare framstår inom olika områden. Om man tittar på min situation där i Houston, bredvid det här universitetet, så finns det en mängd sjukhus och medical institutes. Så det finns enorma möjligheter för mig att gå över gatan och bara samarbeta med forskare inom mina fält för att ta min forskning hela vägen in till medicin eller klinik. USA är så stort. Så även om nu vissa drabbas, så är det där man kan göra den bästa forskningen. Och som jag ser det, som jag vill forska mer. Jag vill liksom, det är det som är roligt, och jag kan göra mer av det jag älskar i USA. Med hjälp av det här på det här universitetet. Ja.
Har du lättare att få ihop en forskargrupp där också, eller liksom är det lättare att rekrytera andra forskare då för dig?
Ja. Det är ju en annan sak. Det är lättare att rekrytera bra folk, för de bästa folk, alltså forskarna i USA, studenterna, doktorander och postdocs kommer ju från hela världen i alla länder när man forskar, men de bästa vill till USA. Och så har det varit länge. Som jag sa, så var det när jag var ung, men så är det fortfarande. Och även om vissa är lite rädda den här våren och nu att flytta till USA, så påverkar inte det den stora massan. Än i alla fall. Så att du kan rekrytera de bästa internt i USA och från hela världen. Det är också det att forskningspengarna man får, du kan rekrytera fler personer. Så att jag kan bygga upp en större grupp med bättre folk, och då hoppas jag kunna lösa fler mysterier inom mina forskningsområden helt enkelt.
Men nu hör vi ju väldigt många oroliga röster. Tror du att det kommer att fortsätta vara så här bra?
Jag vet inte. Jag hoppas att det här är ett tillfällig nedgång. Men det är skrämmande det som händer i USA. Och det är ju alltså det är ju mer än bara lite små problem. Alltså akademisk frihet och det här med att forskare inte får sina federala pengar. Alltså det kan slå väldigt hårt om inte det här ändras inom kort, med i princip nästa år eller till hösten. För att då kommer du tappa många forskare som då ger upp sin karriär kanske. Så jag ser det här som en enorm risk för USA på sikt att fortsätta vara den ledande nationen för innovation och forskning och helt enkelt ta världen framåt.
Jag har gjort program med Pernilla Wittung Stavsede förr, bland annat för över 15 år sedan när hon just flyttat till Umeå universitet från USA. 2009 fick hon då Göran Gustafsson-priset som ung, framgångsrik proteinforskare, och så här lät det i programmet Vetandets värld då.
För första gången i mitt liv så har jag fått ett personligt pris också. Mm. Men det är ju priset, pengarna till forskningen som är det stora och det viktiga och det som gör skillnad. För det är mycket pengar och det betyder att man kan utöka, man kan anställa flera studenter och jag kan köpa in apparater som jag vill ha. Och för min del så är det bygga upp ett nytt labb uppe i Umeå, på Umeå universitet, för att jag har precis flyttat hem från att ha varit professor i USA i 10 år. Så att jag har mycket som jag vill skaffa in till min forskning.
Då ville hon försöka förstå hur de långa ihopvecklade proteinmolekylerna som kan liknas vid spagettinystan, hur de gör för att väcka sig rätt. För proteinväckningen är avgörande för att de ska fungera. Felväckade proteiner ligger bakom flera sjukdomar som Alzheimer och Parkinson. 2009 var det ovanligt att flytta från USA till Sverige om man hade en bra position som hon. I debatten då handlade det mycket om brain drain av toppnamn från Sverige, så hon gick lite mot strömmen då också. Och vi jämförde forskarlivet i de båda länderna i det programmet.
Nu kan du ju jämföra det då, när du är tillbaka till Umeå. Är det stor skillnad och saknar du den amerikanska akademiska miljön?
Ja, det gör jag. Det är mycket i det amerikanska systemet som är bra, inser jag nu. Det är tufft och det är hårt och du blir din egen från början när du blir assistant professor efter att du har gjort din postdoc. Men du vet precis vad som gäller. Du vet precis vad du ska klara av och det är svårt och du måste jobba och du måste kämpa. Men klarar du det så har du din fasta jobb och du blir befordrad och du blir full professor och så vidare. Sen kan jag då säga efter 10 år i den miljön i USA att det känns lite skönt att flytta till Sverige och känna att det är okej att gå hem klockan 5 och ta hand om barnen och vara med dem ett tag och vara med dem på helgen och inte känna den där pressen som jag alltid kände förut att man borde jobba mer, man borde satsa antingen på karriären eller på familjen. De flesta kvinnor inom forskningsvärlden i USA, de som det gick bra för, de hade inga barn. Eller så hade de en hemmaman som tog hand om barnen och max ett barn.
Pernilla Wittung-Stavsede forskar fortfarande om proteinväckning. Men nu har hon gått mer in för att forska om vad det är som sker när proteinerna väcker sig fel.
Och särskilt då proteiner som klumpar ihop sig. Och det leder till demenssjukdomar, Alzheimer, Parkinsons. Folk har ju forskat på det här. Om vi säger Alzheimer, Parkinsons, ALS, prionsjukdomar. Alla de här sjukdomarna har samma grundläggande fenomen kan man väl säga då. Att proteiner, ett visst protein i varje sjukdom börjar klumpa ihop sig till långa fibrer. Och det här kloggar igen hjärnceller i hjärnan och cellerna dör. Och då får man demens, då glömmer man saker för då funkar inte minnet. Men det är olika proteiner i olika sjukdomar. Men det finns något generellt eller något sammanhållande mellan de här sjukdomarna. Men det stora dilemmat med de här sjukdomarna, Alzheimer är ju den mest vanliga demenssjukdomen. Och den värsta riskfaktorn är ålder och mänskligheten blir äldre och äldre. Så vi får alltså bara fler och fler fall. Så om man tittar på samhället och kostnader för äldrevården och demensvården så är det här ett enormt problem. Det kommer att kosta skjortan i framtiden och det börjar redan hända. För vi får fler och fler fall av äldre människor med demenssjukdomar som vi måste ta hand om.
Och din bit i det pusslet då, om demenssjukdomar, vad är det just du forskar om?
Ja, men jag brukar ju säga att jag gör grundforskning och det gör jag. Jag försöker förstå mekanismer och nere på de minsta beståndsdelarna, i det här fallet då proteinerna. Hur de ser ut, hur de interagerar med varann och klumpar ihop sig. Då blir det långa fibrer och de kan ha en viss form. Och den här formen kan påverka hur farliga de är i en cell. Men den stora frågan är egentligen, vad är det som gör att de börjar klumpa ihop sig från början? Och då tittar vi till exempel på metalljoner. För kroppen behöver ju metaller också då. Vi behöver järn till exempel. Men också koppar och zink och sådär. Och det kan påverka hur proteiner klumpar ihop sig. Och de här nivåerna i cellerna kan förändras. Så frågan är vad som kommer först i de här sjukdomarna. Och hur man då kan hitta det där första fröna som leder till sjukdom. Och kanske kan man påverka då, förebygga då innan de dåliga sakerna händer.
Men är ni något sorts svar på spåren då? Händer det något inom er forskning?
Ja, det gör det. Det händer jättemånga spännande saker nu som jag ser fram emot att få utveckla mer med fler studenter. För alltså, vi har upptäckt en del nya saker som de här proteinklumparna kan göra. Som ingen har tittat, ens undersökt förut. Men vi har sett då att de här proteinklumparna kanske inte bara är i vägen och dödar hjärnceller för att de tar upp för mycket plats eller gör hål på ett membran. Utan de kan också vara reaktiva och bete sig som enzymer. Och det är något helt nytt. Det kanske inte löser hela gåtan, men det är ett nytt sätt att se på det. Och man kanske kan förstå mer sjukdomsutvecklingen genom att liksom studera det den här vägen. Och jag tror i de här fallen så måste vi måste tänka nytt hela tiden. Det är viktigt att liksom komma in till de här ämnena och inte bara gå i samma banor. För att det har vi gjort så länge och vi har inte löst problemen. Så att det är spännande. Och jag tror inte, jag hittar inte ett botemedel, men jag kan hitta mera... Vilka mekanismer, vilka proteiner eller vilka reaktioner i en cell man ska gå på för att stoppa sjukdomarna. Och kanske därmed också hur man ska upptäcka dem tidigare. Mm. Så man kan ta ett blodprov och säga, ja, du kanske får Alzheimer om 10 år.
Och då kanske du, ja, vad ska du göra då?
Och då vill jag ju helst ha något att säga, då ska du ta det här varje dag 5 år, för att då får du aldrig Alzheimer. Mm. Det vore det bästa liksom.
Ja, det vore en dröm. Och det är nog proteinmekanismerna bakom Alzheimer som hon har allra största engagemang för. Men hon kommer också att forska om cancer som är extra prioriterat i staten Texas just nu. Och det är staten som står för en stor del av pengarna, berättar hon.
Delar av mitt startpaket kommer från Texas-staten för att då fokusera på cancer.
Och det kan alltså också ha med proteiner att göra.
Precis. I slutändan blir det samma typ av experiment. Vi tittar på proteiner och hur de beter sig rätt och fel. Och i det här fallet kommer metaller också in. Vad gäller cancer, då vet man att kopparmetalljonerna är jätteviktiga. Cancerceller behöver mer av dem. Så vi har hittat ett antal proteiner som binder metallen och verkar viktiga för att driva på cancer. Och där vill vi hitta sätt att stoppa de här proteinerna från att sprida cancerceller. Och det tror vi kan bli ett generellt sätt att stoppa metastasering av cancer.
I Sverige har Pernilla Wittung Stavsede haft stort inflytande i forskarvärlden. Hon är bland annat med och utse Nobelpristagare i kemi i Nobelkommittén på Kungliga Vetenskapsakademin. Och där har hon också framfört förslag om hur vi ska få fler kvinnliga Nobelpristagare. Hon har ett stort engagemang för jämställdhet och mot olika sorters diskriminering i universitetsvärlden. Hur är det för en sån person att flytta till dagens USA, där ju forskningsstöd verkar kunna dras in till universitet som sätter sig upp mot Trump?
Min egen tanke här är ju att jag ska jobba med andra forskare och göra vad jag kan då från insidan av USA. Och det kan jag inte säga idag hur man gör det. När jag väl är där och ser hur man kan arbeta via olika vetenskapliga organisationer och med andra, så är jag inte en person som är tyst av mig.
Nej, men är du inte då orolig också för din egen del när du tar ditt pick och pack och flyttar dit och ska börja forska, att det ska gå dåligt ändå på sikt med att ha forskning?
Alltså man måste ju ta chanser när de kommer, och det har jag gjort många gånger, och det är det som ger oss så spänning som samtidigt gör att man gör bra ifrån sig, för man får den här energin. Och varje gång jag flyttar så får jag så mycket ny inspiration av nya personer runt omkring mig. Men jag är orolig för hur det ser ut. Mitt erbjudande, min position sitter säkert, så ett antal år kommer jag ha det bra och jag kan göra saker. Och jag kanske kan hjälpa andra för att jag sitter på pengar nu som inte alla har. Men det är klart, går det att pipa med hela USA och ingen kan få det här på fötter igen, då flyttar jag ju hem till Sverige igen. Så jag menar, jag har ju alltid en utväg. Nu har ju, det fina med att jag törs flytta till USA och att jag törs troligtvis vara den jag är och säga vad jag tycker, det är ju att jag är amerikansk medborgare också. Så jag har 2 medborgarskap och... Det betyder ju att jag är ju faktiskt amerikan. Det går inte att kasta ut mig någonstans.
Men du har också i Sverige gjort dig känd för, i forskarvärlden, gjort dig känd för ett starkt engagemang för jämställdhet och hur kvinnor behandlas i forskarvärlden. Du var med och startade en sån grupp på Chalmers. Och det är ju sånt som Trump-administrationen vänder sig emot nu. Kan du få problem på grund av det?
Nej, det tror jag inte. Det är klart, om de vill titta vad jag har gjort tidigare i Sverige så får de ju hemskt gärna se att jag brinner för de här frågorna. Och det kommer jag fortsätta att göra. Ja, och jag kommer fortfarande så mycket som erfarenhet som jag har från Sverige då och arbetat med jämställdhet och mångfald, så vet jag ju vad som är bra saker att göra. Jag vet ju, jag kan ju se problem och jag kan se också hur man då på ett praktiskt sätt gynnar de här frågorna i det man gör varje dag. Jag menar, i princip vad jag lärt mig är ju att excellent forskning och bra forskning, det får du genom att ha blandad rekrytering och kvinnor och män och mångfald på andra sätt. Om man nu säger att man vill ha excellens. Så man kan ju smyga in det. Och samtidigt så kan man ju driva det så mycket man kan ändå. Det är ju jätteviktigt nu att vi inte tappar de här bitarna i USA. Så därför måste det ju finnas ett engagemang på golvet eller ute på universiteten, trots att det federala och Trump och administrationen säger att ni får inte använda de här typen av olika sätten att rekrytera eller forska om de här områdena till. Men man kan ju ändå använda sunt förnuft och vara vettig liksom i allt man gör.
Så du tänker att du kan liksom fortsätta att driva de här frågorna, men kanske inte på samma sätt?
Nej, inte på samma sätt. Och i Sverige så la jag ju väldigt mycket tid på att leda ett stort center runt det här, kan man säga. Och det, sådana center finns ju då inte idag i USA, för de får inte finnas. Så man får ju hitta nya sätt att göra det. Men man kan ju liksom som professor, som kollega och runt om forskningsvärlden, i konferenser och där man pratar med folk, då kan man ju ha liksom sunda värderingar och prata om saker. Det är ju, alltså, man kan ju göra saker på olika sätt, oberoende av vad som sägs ovanför en.
Det händer ju saker hela tiden i Trumps USA, så att det är svårt att gå in på detaljer. Men har du kontakt med dem i din grupp som ska komma från andra länder, och hur de känner nu? Är de nervösa?
Jag tror inte det. Jag tror, de kommer ju utifrån USA, flera av dem. Och nu verkar de börja få sina visum, de studenter jag har rekryterat än så länge. Och de är peppade. Vi pratade här nu över helgen och alla verkar jättepeppade och börjar prata med varann och sådär. Så att det, jag ser inga tecken än på att det kommer gå något fel här.
Nej, det låter lite som att på vissa håll så är det verkligen nästan som ett sorts krig mellan universiteten och Trump-administrationen, och på vissa håll så märks det inte alls.
Eller hur? Och det är inte så konstigt. För nu har ju Harvard alla problemen och andra har inga problem. Och sen vet man inte vem som är nästa måltavla här för attacker. Så att jag tror alla går och är lite osäkra. Men kör på liksom, för att bara hålla tummarna att det händer inte oss. Jag pratade med dem på mitt universitet i Texas igår. Där kör man på. Man tror ju att det här kommer att ta något några år och sen så blir det tillbaka. Sen blir det bra igen. Det måste bli bra igen. Och de tror det.
I juli flyttar Pernilla Wittung Stavsede, professor i kemisk biologi vid Chalmers, Göteborg, till Rice University i Houston, Texas. Och jag som pratat med henne för Vetenskapsradion heter Lena Nordlund.
Och lite på samma tema gjorde Ylva Karlqvist Warnborg ett program tidigare i veckan. Och då var frågan, vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna för amerikanska forskare att arbeta i Sverige?
Många länder står nu med öppen famn för att välkomna amerikanska forskare som vill lämna Trump-administrationens press på universitetsvärlden. Men vad talar för och emot att de kommer till just Sverige? Hur attraktiva är vi? Hör en jämförelse mellan Sverige och Ohio. Och så en amerikansk professor som kom hit för 4 år sedan och som vet vilka utmaningarna är.
Det här avsnittet gjordes tidigare i veckan och du hittar det i vår app Sveriges Radio Play. Sök bara på Vetenskapsradion.
Och ryktet har ju gått i hela nordost om detta boende, att det var inget bra, alltså det var kaos.
Jag tänkte, vad fan är det här någonstans?
Det var ofta som de sa liksom, han kan vänta.
På natten fanns det folk som inte kom in överhuvudtaget till mig.
Jag var i chock.
Det är fruktansvärt att det har varit så i verksamheten, att det har tagit så lång tid. Och jag är jätteledsen för att det har blivit så här.
Kaliber, måndag efter 10:00 i P1.
I Sveriges Radio. Och nu är 1:30.
Här är lunchekot fredag. Aktivister störde Magdalena Anderssons tal på Socialdemokraternas kongress. Cyberkriminella ger sig på underleverantörer istället för större företag. Stora skogsbränder i Kanada, flera provinser har utlyst nödläge. Och i Frankrike förbjuds nu rökning på allmän plats. I studion Katarina Boive. Ja, under förmiddagen så har Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson hållit tal under den pågående kongressen. Och hon inledde med att beskriva läget i omvärlden.
Och vi står inför en tid där kriser och omvälvande skiften riskerar att bli det nya normala. Och vi kan inte med säkerhet säga vad som kommer vänta oss de närmaste åren.
Efter en lite turbulent start där klimataktivister i kongresshallen störde inledningen så kom Magdalena Andersson igång och beskrev en osäker omvärld.
Världen av igår, den finns inte längre och den kommer aldrig tillbaka.
Med den här omvärldsbilden som bakgrund vände sig Magdalena Andersson till, som hon sa, hela det svenska folket och sa att hon söker mandat för att bli nästa statsminister. Hon räknade upp ett antal principer som politiken ska utgå från, om att stärka säkerheten, öka välståndet och det hon kallar för en samhällsgemenskap.
Jag kommer inte lova allt åt alla. Jag kommer inte lova blixtsnabb förändring. Men jag lovar att fokusera på det som är avgörande för att i denna tid ta Sverige i en ny riktning för att göra era liv bättre och tryggare.
Magdalena Andersson talade också om vikten av att bryta segregationen, om att kunna tala svenska, att bostadsområden ska vara trygga och om vikten av ökad ekonomisk jämlikhet.
Jag söker mandat för att leda en regering som driver en annan ekonomisk politik. En rättvis och rationell ekonomisk politik. En politik för högre tillväxt, lägre arbetslöshet, tryggt finansierad välfärd. Låt oss ta steget in i 2030-talet i ett Sverige som är starkare, rikare och rättvisare.
Hon kritiserade andra politiska krafter för att splittra människor samtidigt som hon betonade att Socialdemokraterna vill ha en stram migrationspolitik, något som ju kongressen slagit fast.
Men rasism, splittring, misstänkliggörande, nej, aldrig. Det är inte Sverige.
Reportrar Katarina Helmersson och Emilia Aro. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ja, vad var det för tal som Magdalena Andersson höll?
Ja, det här var ett tal där Andersson framhöll sitt eget ledarskap, måste man säga. Det var i stort sett fritt från angrepp på regeringen och de som fanns var relativt lågmälda. Så strategin här var statsmannamässighet. Här handlade det om att Socialdemokraterna finns till, inte för sig själva utan för att göra Sverige bättre. Man ska öka välstånd och gemenskap som vi hörde och förmågan att försvara Sverige, vilket kommer att kräva uppoffringar av folket. Sen inskärpte hon inför kanske lite skeptiska kongressombud att nya metoder mot gängvåldet måste prövas. Det duger inte med business as usual, sa hon. Och så var det då en hel del om svenska värderingar. Hon återkom till vad hon har sagt i tidigare tal, att hon vill se svenska flaggan hissas på varje torg och att det måste betyda något.
Det har ju också talats om en vänstersväng för Socialdemokraterna. Märktes det någon vänstersväng i det här talet?
Alltså parollen för kongressen är ny riktning för Sverige och Andersson betonade i sitt tal att Socialdemokraterna nu ska förändras, men det ska samtidigt ske genom att man går tillbaka till sina rötter. Det partiet vill är att staten ska få en större roll, samhället ska ta tillbaka kontrollen, det är ju ett tema som vi har hört många gånger. Och även i talet idag så tog Magdalena Andersson upp det här med marknadsmisslyckanden, behovet av att begränsa vinster i välfärden och annat som gläder partivänstern. Men samtidigt så anses ju då betoningen på stram migration och tuffa tag mot gängen som en högersväng, så att det är lite dubbelt.
Nästa år så är det ju val. Vilket läge är det för Socialdemokraterna just nu inför valet?
Ja, just nu är det ett bra läge på så sätt att väljarstödet är högt. Anderssons förtroendesiffror är höga. Partiet är fritt från i alla fall svåra interna konflikter. Däremot så är det många som undrar hur Andersson ska forma sitt lag, sitt regeringsunderlag. Ingen vet hur hon ska få ihop Vänsterpartiet och Centerpartiet till exempel. Och det är också upplagt för konflikt i flera sakfrågor för att varken Vänstern eller Miljöpartiet är med på den här strama migrationspolitiken till exempel. Och Centerpartiet vill varken ha skattehöjningar eller vinstförbud i skolan som Socialdemokraterna vill.
Det säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och vi stannar kvar på Socialdemokraternas partikongress. Frågor som rör kultur tar ovanligt stor plats på kongressen. Ylva Nilsson från Kulturnytt är med nu och det där vet ju du mer om.
Ja, enligt Laven Redar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, så är det dubbelt så många motioner på just det kulturpolitiska området.
Och vilka kulturfrågor är det då som står på agendan?
Ja, det handlar bland annat om public service, dess framtid och finansiering, men även om studieförbunden, finansiering av kulturen och också om barns tillgång till kultur och folkbildning. Och det menar Laven Redar är ett svar på den sittande regeringens politik.
Det är kraftiga nedskärningar som sker med den här regeringen. Det är den svagaste kulturbudgeten på nästan 20 år. Så det är klart att det här väcker engagemang och frågor i vårt parti om att vi måste ha en helt annan inriktning.
Och det blir debatt under helgen. Vad kommer den att handla om?
Ja, imorgon eftermiddag så kommer det bland annat att handla om kulturskolan. Där de olika distrikten har olika uppfattningar om hur man ska nå alla barn och unga. Och bland annat huruvida den ska vara avgiftsfri eller inte. Och Ida Kärkiäinen är riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Haparanda. Och hon har lagt flera förslag om reformer inom kulturskolan. Och hon är en av dem som vill öka kulturskolornas tillgänglighet och jämlikhet genom lagstiftning. Till exempel genom att göra verksamheten just avgiftsfri och även att inkludera kulturskolan i den ordinarie skoldagen för de barn som bor på landsbygden. Och enligt Kärkiäinen så kan kulturskolan också ha stor påverkan på samhället i stort.
Vi ser hur det har också gjort att många barn och unga får en vettig fritidssysselsättning. Vi har sett hur det verkligen har en effekt och ger en effekt på många barn och unga.
Ida Kärkiäinen som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och reporter var Ylva Nilsson från Kulturnytt. Cyberkriminella riktar allt oftare in sig på att attackera underleverantörer istället för större företag och myndigheter. I morse kunde Ekot avslöja att Trafikverkets ritningar över Stockholms centralstation har läckt efter ett dataintrång mot ett upphandlat elföretag. Johan Victorin, grundare av säkerhetsbolaget Intil och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin, anser att fler företag måste förbättra sin cybersäkerhet.
Takt med att större organisationer blir allt bättre på att skydda sig själva så vänder sig då angriparna och försöker hitta vägar via underleverantörer. Det är någonting som har växt de sista åren och som kommer att fortsätta att växa.
I dataintrånget mot elföretaget Kraftkisarna läckte bland annat Trafikverkets ritningar över Stockholms centralstations bangårdar. Ritningar som Trafikverket sekretessklassat med motiveringen att informationen skulle kunna användas för att skada viktig infrastruktur om de kom i orätta händer. Oskar Wilhelmsson är informationsansvarig på koncernen Spark Group som äger Kraftkisarna.
Det är ett allvarligt dataintrång som har skett. Liksom. Så att vi tar ju detta på största allvar för att som jag nämnt här tidigare. Både titta på situationen som har uppstått och hur vi liksom kan hantera det utifrån det som har skett från alla inblandade parter.
Enligt Trafikverket är det inte säkert att ritningarna skulle omfattas av sekretess om de skulle lämnats ut idag. Men läckor som den här genom attacker mot underleverantörer blir vanligare, det menar cybersäkerhetsexperten Johan Victorin. I och med det växande cybersäkerhetshotet har ny lagstiftning tagits fram på EU-nivå och den lagstiftningen ska snart implementeras i Sverige. Men företagen behöver göra ännu mer, säger Victorin.
Det är vad man måste göra. Sen får man alltid ta hänsyn till hur den faktiska risken ser ut och där har många organisationer resa att göra att vara bättre än den ribba som regeringarna lägger. Utan det här handlar om att möta det faktiska hotet också.
Johan Victorin, cybersäkerhetsexpert, och reporter var Isak Krona. På måndag väntas nya förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina i Istanbul, men utan att den ryska sidan har visat upp sin utlovade kravlista. Samtidigt trycker USA på för att samtalen ska äga rum.
And we haven't seen it yet. The Ukrainians have not seen it as of when we...
Nej, vi har inte sett den här kravlistan än. Ukraina har inte heller sett den, sa president Donald Trumps Ukraina-sändebud Keith Kellogg till tv-kanalen ABC News igår, men tillade att han ändå uppmanat den ukrainska sidan att komma till förhandlingsbordet nu på måndag för att åtminstone få till stånd en vapenvila. Ryssland gick inte med på någon vapenvila efter det senaste mötet med Ukraina i Istanbul för 2 veckor sedan. Istället lovade man att presentera ett memorandum med ryska krav. Ukrainas chefsförhandlare, försvarsminister Rustem Umerov, sa i veckan att ett motsvarande ukrainskt dokument har överlämnats till den ryska sidan. Hittills tyder ingenting på att Rysslands Vladimir Putin är beredd att backa på någon punkt, och samtidigt fortsätter storskaliga ryska attacker mot Ukraina. Igår i staden Gorostishiv, väster om Kiev, begravdes 3 syskon, 8, 12 och 17 år gamla, som dödades i sina sängar när delar av en rysk kryssningsrobot träffade deras hus den gångna helgen. Tidigare i veckan skrev USAs president Donald Trump i sociala medier att Vladimir Putin leker med elden, men har hittills inte visat sig villig att i praktiken öka pressen på Ryssland. I gårdagens intervju verkade Ukraina-sändebudet Keith Kellogg istället gå Ryssland till mötes när han sa att ryska farhågor om en NATO-utvidgning österut mot Ukraina är befogade.
I think it's a fair concern, and we've said that repeatedly. Like we've said that to us, Ukraine coming into NATO is not on the table.
Reporter Johanna Melén. I Kanada har flera provinser utlyst nödläge på grund av utbredda skogsbränder. Över 20 000 människor har hittills uppmanats att evakuera, och situationen riskerar att förvärras ytterligare om det torra vädret fortsätter.
Med hjälp av bland annat helikoptrar försöker den kanadensiska brandkåren få kontroll över bränderna. På flygbilder syns stora ytor med öppna lågor och tjocka rökmoln.
Just looking ahead to the weather forecast, it doesn't look good. It looks like it is going to further deteriorate. There's no rain in the forecast.
Provinsen Saskatchewans premiärminister Scott Moe var tydligt bekymrad när han utlyste undantagstillstånd på grund av bränderna, efter att grannprovinsen Manitoba gjort detsamma tidigare i veckan och uppmanat tusentals människor att evakuera. Bara Saskatchewan har haft över 200 bränder i en ovanligt allvarlig start på säsongen.
The over 200 wildfires that we have had this spring, with just a significant lack of moisture in the northern areas of our province. To date, 17 of those are active, and we've had to evacuate and support the evacuation of about 15 communities.
Överlag har bränderna i centrala och västra Kanada i år varit ovanligt många på grund av det torra vädret med brist på nederbörd. Totalt finns nu över 160 aktiva skogsbränder i landet, varav hälften anses vara utom kontroll.
Reporter Åsa Velander. Kina inrättar ett globalt medlingsorgan i Hongkong, tänkt att fungera som en motsvarighet till exempelvis internationella domstolen i Haag. Tanken är att medlingsorganet, som ska heta IOMED, ska kunna hantera konflikter mellan länder och medborgare i andra länder och mellan privata internationella parter. Hittills har ett 30-tal länder anslutit sig. I Pakistan har nu en lag skrivits under om att det blir en 18-årsgräns för att ingå äktenskap. Lagen har kritiserats bland annat av religiösa grupper som anser att den nya lagen strider mot islams regelverk. Samtidigt ser kvinnorättsorganisationer den nya lagen som en stor seger, eftersom de hoppas att det kan leda till att flickor får studera längre. 19 miljoner kvinnor beräknas giftas bort i landet innan de fyllt 18 år. Svensk ekonomi krympte oväntat under första kvartalet. Det här visar nya definitiva BNP-siffror idag. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
Ja, men siffrorna var svagare än väntat och det var framförallt de inhemska delarna som konsumtion och investeringar som var svagt. Och det är ju det Riksbanken kan påverka mest med sin penningpolitik.
Besvikelse var att hushållens konsumtion sjönk svagt och även här hade vi snarast räknat med att konsumtionen skulle öka lite grann.
Det säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson. Exporten gick bra under första kvartalet i år och vägde till viss del upp att hushållen verkar hålla hårt i pengarna och att investeringarna minskade. Trots det så sjönk alltså BNP med 0,2% under första kvartalet jämfört med kvartalet innan. Susanne Spektor beskriver nedgången som ett gupp på vägen mot återhämtning.
Det är egentligen en ganska lik den utveckling vi haft de senaste åren, att det är lite upp, det är lite ner och den stora bilden att svensk ekonomi står och stampar. Vi har börjat röra oss åt rätt håll, men det går långsamt. Och den bilden står ju sig och det ser ut som att det kommer dröja åtminstone till hösten innan vi får en ny fart i svensk ekonomi.
Det finns ju vissa orosmoln på konjunkturhimmelen får man ju säga. Jag tycker inte att man ska bli allt för stressad heller, utan vi har nog fortfarande... Vad gäller inhemska efterfrågan så har vi det värsta bakom oss och likaså även på arbetsmarknaden.
Och dagens BNP-siffra ökar sannolikheten för att Riksbanken kommer att sänka räntan. Det säger både Susanne Spektor på Danske Bank och Torbjörn Isaksson på Nordea.
Jag tycker nog att Riksbanken fortfarande kan avvakta med styrräntan på 2,25%. Men med det sagt så är det såklart att den här siffran då, som är svagare än väntat ligger ju tydligt i vågskålen för att det faktiskt skulle kunna bli en räntesänkning i juni.
Tror att Riksbanken har ett tufft pussel att lägga, men sannolikheten att de sänker räntan efter sommaren har ökat.
Susanne Spektor, chef ekonom på Danske Bank, och reporter var Erika Mårtensson. Vi tittar hur det står till på börserna. Stockholmsbörsen har gått ner 0,2. Londonbörsen är upp 0,8 och Frankfurt är upp 0,9. En dollar handlas för 9 kronor och 59 öre och en euro kostar 10 kronor och 87 öre. I Finland är polisutredningen nu klar kring den uppmärksammade oljetanken Eagle S som misstänks för att ha skadat flera olika kablar i Östersjön i slutet av förra året. Tre personer är misstänkta för brott.
Det är fartygets kapten och första och andra styrman som är misstänkta för brott och enligt vad Svenska Ylle erfar handlar brottsmisstankarna om grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Oljetanken Eagle S stoppades av finska myndigheter i december, misstänkt för att ha skadat elkabeln Estlink 2 och ett antal andra kablar mellan Finland och Estland genom att släpa sitt ankare efter sig. Fartyget fördes in på finskt vatten vid händelsen och fick köra vidare först i början av mars när den första delen av utredningen var klar. Fartygets befäl som misstänks för brott är fortfarande kvar i Finland belagda med reseförbud. Ärendet lämnas nu över till åklagare som får väcka åtal. Och enligt uppgifter till Svenska Ylle kan en eventuell rättegång inledas i månadsskiftet augusti-september. Carina Holmberg, Finlands korrespondent.
I Umeå pågår just nu musikfestivalen Brännbollsyran. Kronofogden slog till mot rapparen Onecuss på Brännbollsyran igår. Onecuss har skulder på nästan 1 miljon kronor och så här säger Mattias Lindgren på Kronofogden.
Den skuld som låg för indrivning igår var på totalt 949 773 kronor. Det är skulder på skattekonto och sen är det brottsofferfonden och bötesmedel.
Rapparen Onecuss är en av Sveriges populäraste och på sina sociala medier syns han ofta med märkeskläder, klockor och sportbilar. Men det blev inget större beslag igår när Kronofogden sökte upp honom på backstageområdet.
Vi utmätte en mask och en täckväst. De är värda pengar, det är därför som jag utmätte dem och... Vi hoppas kunna sälja dem för att minska den här personens skulder.
Är det en sån här mask som han brukar ha när han uppträder? En sån här vit mask?
Det stämmer.
Gustav Pettersson är projektledare på Home Run Festivals som arrangerar brännbollsyran.
Kronofogden kom dit till vårt backstageområde och letade upp artisten. Och sen är det egentligen ingenting vi lägger oss i så mycket, vilken dialog som de har med den individen.
Har det här hänt förut?
Jag har varit med om det en gång under min 12-13-åriga karriär med att jobba med musikfestivaler och konserter. Så att det är nog inte jättevanligt.
OneCuts bokningsbolag säger att de inte har några kommentarer.
Reportrar Henrik Brandt och Andrea Gilder, P4 Västerbotten. Så till Frankrike. All rökning kommer att förbjudas på platser där barn kan finnas. Som på stränder, i parker, utanför skolor och på busshållplatser. Det här meddelar Frankrikes hälso- och familjeminister. Med oss nu från Paris får korrespondent Cecilia Blomberg. Cecilia, finns det ett stöd för ett sånt här förbud?
Ja, det skulle jag nog säga att det här är ett ganska okontroversiellt beslut också, för att det handlar om att skydda barns hälsa. Och det är svårt även i Frankrike idag att argumentera för en liberal syn på nikotin som enligt då hälso- och familjeminister Catherine Vautrin leder till i genomsnitt 200 dödsfall per dag och kostar Frankrike 150 miljarder euro om året.
Vad blir det då för straff om man inte följer förbudet?
Inte så högt, 135 euro, och det är då ordningspolis som ska ha koll på det här. Samtidigt kommer det fortsätta vara tillåtet i Frankrike att röka på de flesta utserveringar. Men det man har sett också enligt från myndigheterna, det är att rökandet har blivit väldigt mycket en klassfråga i Frankrike, där unga välutbildade inte röker så mycket längre.
Samtidigt som man förbjuder rökning på allmänna platser så släpper man på ett annat förbud som handlar om luftförorening.
Ja, det är för många ett kontroversiellt beslut att man tar bort de zoner man haft i många stora städer med låga utsläpp, som betytt då att bilar som har dåliga utsläpp inte har fått köra där. Det tar man bort för att det har man också ansett är en klassfråga, att många inte har råd med elbilar.
Det säger vår korrespondent i Paris, Cecilia Blomberg. Och så gäller det sport. Förra året så var det svårigheter att få fram vatten till de som sprang Stockholm Marathon. Men nu har arrangören sett till att det finns bättre slangar och rejält med muggar när de 24 000 löparna som är anmälda till årets tävling springer imorgon. David Fridell är verksamhetschef på maratongruppen.
Det var en knäck, lite självförtroendemässigt, att det blev som det blev i fjol.
Förra året fick de rejält med kritik. Det var varmt, muggarna och vattnet räckte inte.
Vi hade ju dels extremt varmt, det var ju nästan 30 grader. Och vi hade fler löpare än någonsin. Vi hade tagit ut för få muggar och vi hade problem med trycket.
Ja, många saker gick fel, men inför årets maraton nu på lördag finns det fler muggar, slangar som de vet håller vattentrycket. Det är lika många dryckestationer som förra året, 17 stycken, men de har sett över hur de funkar.
Så nu har vi liksom tittat över det så att det ska bli lättare att komma åt drycken.
Dessutom har maratongruppen placerat duscharna längs löparbanan innan vätskestationerna, så vattenmuggarna kan användas att dricka ur och inte behöver användas för att svalka kropparna på de 24 000 löparna.
Så i år funkar vattnet?
Ja, jag vågar säga det. Det kommer inte vara som i fjol.
Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och då joggar vi över till dig, William Grönlund från Radiosporten.
Ja, och vi börjar med beachvolleyboll. David Åhman och Jonathan Helvig är vidare i världstortävlingen i tjeckiska Ostrava. Duon besegrade idag det amerikanska paret Miles Partain och Andy Benesch med 2-1 i set. Sverige är i och med segern klara gruppvinnare och slipper därmed kvala för att ta sig till slutspel. Nästa match imorgon. Nu fotboll och efterspelet till den stökiga cupfinalen.
Ett 20-tal personer är misstänkta för våldsamt upplopp efter torsdagens cupfinalmatch mellan Malmö FF och Häcken. Det här uppger Fotbollskanalen. Enligt anmälan ska folksamlingen ha hindrat ordningsvakter från att upprätthålla den allmänna ordningen. Och folksamlingen ska ha gått till förenat våld och knuffat andra personer, kastat flaska och bengal och förstört skyddsnätet som löper längs läktaren. Ingen person har ännu blivit omhändertagen eller frihetsberövad. Polisen kommer nu att analysera övervakningsfilmer.
Reporter Josefin Modig, P4 Malmöhus. Och vi avslutar med två internationella fotbollsrubriker. AC Milan med Zlatan Ibrahimovic i ledningen har nu gjort klart med en ny huvudtränare. Det blir den rutinerade italienaren Max Allegri som återvänder till klubben. Och något som har varit på gång länge men som nu är helt klart, storstjärnan Trent Alexander-Arnold har skrivit på ett 6-årskontrakt med spanska giganten Real Madrid.
Radiosportens William Grönlund. Lunchekot är över. Producent var Louise Steinberger. Jag heter Katarina Boive och nu lämnar vi över till SMHI.
God eftermiddag. På SMHI finns Angelica Lundberg. Ett lågtryck rör sig åt nordost över norra Skandinavien till norra Finland och det ger mycket moln och tidvis regn eller skurar på de flesta platser idag. Under helgen så stabiliseras vädret tillfälligt av en högtrycksrygg. Södra Sverige får imorgon en hel del sol medan moln och regn dröjer kvar över norra Sverige. Söndagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men då ett nytt lågtryck rör sig norrut på Norska havet drar det efterhand in både moln och regn över hela landet. Idag och imorgon är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i delar av Östra Götaland och Östra Svealand. Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor idag i delar av norra Lappland och imorgon i södra Norrlandsfjällen samt Dalafjällen. Prognos fram till imorgon kväll. Södra Götaland och Öland. Molnigt och skurar kan förekomma. I natt 10-13 grader, imorgon uppklarning norrifrån och på dagen mest soligt, då 17-21 grader. Västlig eller sydvästlig vind, idag med friska vindbyar. Norra Götaland och Gotland, molnigt. Ikväll minskad molnighet, i natt klart till halvklart väder och 5-10 grader. Imorgon soligt eller växlande molnighet och 16-20 grader. Vi har en vind omkring väst, idag upp till hårda vindbyar. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Mycket moln med tidvis regn eller skurar. Ikväll spricker molntäcket upp allt mer, men skurar kan fortsatt förekomma. I natt mest klart väder och 5-10 grader. Då i norra Dalarna och nordligaste Värmland 0-5 grader. Imorgon soligt eller växlande molnighet och 15-20 grader. I norra Dalarna och Hälsingland 10-15 grader. Sydlig vind som vrider till västlig eller nordvästlig. Hela södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. Mulet och tidvis regn eller skurar. I natt 3-8 grader, i fjällen omkring 0. Och då i den högsta terrängen kan det bli inslag av snö. Imorgon i fjällen och längst i norr fortsatt någon skur. Annars uppehåll och under eftermiddagen utrymme för lite sol. Dagstemperatur 8-12 grader, i fjällen omkring 5. Tilltagande västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället tidvis frisk vind. Imorgon hårda vindbyar. Hela norra Norrland, i Tornedalen soligt eller växlande molnighet. I övrigt mulet eller mulande söderifrån och tidvis regn. Under kvällen och natten når moln och regn in även över Tornedalen. I natt 4-8 grader, i fjällen omkring 0. Och här kan det då i den högre terrängen bli inslag av snö. Imorgon på dagen 5-10 grader, i fjällen oförändrad temperatur. Mest svag vind idag, imorgon nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar och på kalfjället upp till hård vind. Så en sjöprognos med siktsammanfattning på Bottniska viken, tidvis regn med måttlig sikt, i övrigt mest god sikt men skurar. Kulingvarning utfärdad på Skagerrak, utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 7-12 meter per sekund, på Skagerrak upp till kuling 15. I natt omkring nord och avtagande 2-7, imorgon växlande men till kvällen åter sydväst. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 5-10, imorgon avtagande, på eftermiddagen växlande 1-5. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 7-12, i natt väst eller sydväst 5-10, imorgon eftermiddag 2-7. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, syd eller sydost 3-8, ikväll vridande väst eller nordväst, i natt ökande 6-11. Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag söderifrån väst eller sydväst ökande 5-10 meter per sekund. Temperaturuppgifter klockan 12 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 13, Malmö 19, Karlskrona 15, Kalmar 18, Visby och Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad och Gävle 13, Mora 10, Sundsvall 12, Östersund 9, Umeå 13, Vilhelmina 12, Luleå 14 och Kiruna 13 grader. Nattens lägsta temperatur i landet blev det i Kvikke och Årjärka med 3 minusgrader. God eftermiddag.
Där är P1, Sveriges Radio.
Välkomna till en P1 Kulturfredag med en hel del film. Wes Andersons nya ska vi tala om. Och ni kommer att få möta en drös med skådespelare som berättar hur det är att jobba med herr Andersson. Kultrullen Kung Fury firar 10-årsjubileum i Umeå. Midnight Cowboy är veckans klassiker. Och det är något av innehållet i P1 Kultur med mig, Gunnar Bolin. Ja, Wes Anderson är tillbaka på bio med The Phoenician Scheme. Ännu en, ja, Wes Anderson-film. Den amerikanska regissören med filmer som Royal Tenenbaums, Darjeeling Limited och Grand Budapest Hotel har ju blivit något av en egen genre vid det här laget. Med sina stiliserade tablåer, underfundiga repliker och sitt galleri av återkommande filmstjärnor som inget hellre vill än att medverka i ännu en Wes Anderson-film, tycks det. Hej Jenny Telemann.
Hej Gunnar Bolin.
Du är filmkritiker här på Kulturredaktionen. Vad har du för förhållande till Wes Anderson?
Ja, men alltså, jag brukar försöka se Wes Anderson-filmer på dagen. För jag tycker de har en sån utpräglat mysig matiné-stämning. Det är liksom färg, form, ingen sex, ingen våld, mycket diskret, psykologi, lagom långa, nästan alltid 1,40 har jag räknat. Så är det säkert någon som inte är det då, bara för det. Men så, han är en söndagsbakfyllregissör.
Fantastiskt. Du och jag ska tala lite närmare om den nya filmen, men innan vi fördjupar oss i den så ska vi få kika bakom kulisserna tillsammans med vår reporter Björn Jansson. För han träffade filmens stjärnor i samband med världspremiären på filmfestivalen i Cannes.
Zsa Zsa Korda, international businessman, maverick in the fields of armaments and aviation, among the richest men in Europe. This was Korda's sixth recorded airplane crash.
Benicio del Toro spelar Zsa Zsa Korda, magnaten som blivit stormrik på handgranater och överlevt 6 flygkrascher. Det är många som vill åt hans imperium. Så han planerar för sin reträtt och bestämmer att den enda dottern, Liesel, som valt vägen som nunna, ska ärva allt. Sönerna ska gå lottlösa. I centrum av det rika persongalleriet i filmen står också Björn, en norsk privatlärare till alla Shashas söner, som efter 3 öl bedyrar Liesel sin kärlek.
Could you imagine falling in love with a man like me, by the way, hypothetically?
You're drunk on 3 beers.
Hur är det då att spela i en Wes Anderson-film? Benicio del Toro har varit med i en Wes Anderson-film tidigare, The French Dispatch. Och nu gör han huvudrollen i The Phoenician Scheme.
You have a lot of freedom, but the well of information to create your character comes from Wes's writing.
Allt det väsentliga för rollen finns i Wes Andersons manus. Det är så detaljerat. Men han ger också utrymme för skådespelaren, säger Benicio del Toro. Men det är inte som under en del filminspelningar där man förväntas fylla i tomrum i manus.
It's maybe different than a movie that maybe the writing is not there, where you have to like scramble to fill in the gaps.
Och Michael Cera, som spelar Björn, fyller i. Wes har gjort ett grundligt förarbete och han ger oss tid att sätta oss in i kompositionen, pusslet, replikerna. Och sen iakttar han oss och är öppen för förändringar. Han är inte någon domderande regissör.
I didn't find him to be the kind of director that you maybe sometimes work with who, you know, right when you step on set they say, okay, you sit here and you do this and then you do this and this and they give you directives. I mean, you know, Wes has given you the script, you've had time with it. then he watches what you do. I mean, I really found
he really does.
I would be sitting there sometimes and try something, and Wes would notice and incorporate it or change it or say, oh, that's very good, do that and build on it. So he's very alive to actors and excited about what they're bringing, I found.
Benicio del Toro ger oss ett exempel som utmynnade i att man byggde en lögndetektor på inspelningsplatsen.
In the opening sequence where Zaza is talking to his daughter for the first time, Bjorn is sitting in the room. And I remember telling Wes, like, I'm giving all this information to my daughter and there's a stranger there, you know, and he needs to be there because it's crucial for the story. And, you know, I said, well, we need to do something about it. And he goes, well, we should do a polygraph. And I go, yeah, that's okay. Let's do a polygraph. And he comes up with this idea of the lie detector, a portable polygraph, which is in 1950, the polygraph was probably bigger than this building. But he creates that. So that's the collaboration in a way, you know, and it could be interesting what comes up.
Benicio tyckte att Sasha borde reagera i scenen där han träffar sin dotter för första gången och avslöjar att hon ska ärva och det sitter en främling i rummet bakom dem. Så jag sa det till Wes och då föreslog han att vi skulle bygga en polygraf, en lögndetektor åt främlingen Björn. Och det här är ju 50-tal så den hade nog varit lika stor som det här hotellet vi sitter på, säger Benicio del Toro. Men Wes gjorde en som passade filmens estetik. Wes Anderson omger sig med en stjärnparad med skådespelare i de senaste filmerna. I nya dyker Tom Hanks, Scarlett Johansson och Benedict Cumberbatch upp i mindre roller. Men där finns också nykomlingar i årets Wes-ensemble. Mia Threapleton, dotter till stjärnskådespelaren Kate Winslet, gör en av de stora rollerna som Liesel.
I was going through some old boxes at my house the other day and I found an old journal. And I remember I read through it and it was from the 12th of November 2013. And it literally said, watching Moonrise Kingdom again, bloody love this film, would really love to work with Wes Anderson one day. And reading that back literally last week, it made me feel really emotional because that's what I dreamed of doing for so long. And it was a quiet little dream. Although I had mentioned that I wanted to be an actress when I was about 10.
Ja, härom veckan gick Mia Threapleton igenom några lådor hemma och fann en dagbok hon skrev som 12-åring. Såg Moonrise Kingdom igen. Så bra film. Skulle vilja vara med i en film av Wes Anderson, hade hon skrivit. A dream come true. Och allt började med ett mejl från hennes agent. De söker en ung flicka till en Wes Anderson-film.
And there was no character description. The only information that I had was young girl. I did not know how much she was involved. I didn't know her name. I didn't know any of... really nothing. I mean, I cannot emphasize that enough. I had two words, young girl, that was it.
Det fanns ingen karaktärsbeskrivning, inga manussidor. Bara det där om en ung flicka. Det var så mycket som var hemligt. När jag spelade in en provtejp fick jag manus till en tidigare Wes Anderson-film. Och när det sen äntligen var dags för en provinspelning med Benicio del Toro, då först fick jag läsa manus, ett noggrant krypterat manus som upplöstes i pixlar när jag läste.
They allowed me to read the script and they gave it to me in a timed in very encrypted link. For honestly like 5 hours and then I couldn't, and then that was it, the page disappeared into sort of pixels, I guess.
Men var du inte nervös då, frågar jag. Jo, men det släppte när jag träffade Wes Anderson för första gången.
And meeting Wes for the first time I was very nervous, and then he opened the door and he was wearing stripy trousers and pink socks and hotel slippers and glasses and he gave me a massive hug. He said, it's so lovely to meet you. And then I thought, okay, I'm actually not that nervous now because you're a really lovely man. And same thing with Benicio as well for the screen test, which lasted for 2 days. He gave me a huge hug and I just thought, oh, you're sort of like a really lovely big purring cat.
Wes öppnade dörren i randiga byxor, rosa strumpor och hotelltofflor, ett par glasögon och så gav han mig en stor kram När han öppnade dörren, då släppte min nervositet, säger Mia Threppleton. Och sen fick jag också en kram av Benicio del Toro, och han var bara som en stor spinnande katt. Tillbaka till Benicio del Toro. Allt är ju så detaljerat, uttänkt, mycket färg och form. Finns inte risken att man känner en konkurrens från rummet och allt som finns att upptäcka för biopubliken runt omkring?
There is a couple moments there was a Magritte sitting behind me, a real Magritte sitting behind me, and I remember just in between takes we were like, oh my god, it's a Magritte. Between action and cut, I was the owner of that Magritte. You know, it gave me something too, you know. But there was a Magritte, there was a Renoir,